Välkomna tillbaka till en ny säsong av Kompilator. Just det, ni hörde rätt. Säsong. Tyvärr kommer jag inte börja med S03 E01 namngivning. För det skulle paja hela min SEO. Första avsnittet av den här säsongen av Kompilator. Nytt för den här säsongen är att jag har en soundboard. Kompilator är podcasten för medelålders utvecklare som tycker om att skrika på moln, och idag har jag med mig aspirerande medelålders molnskrikare Anders Arpi. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Du hade många kloka tankar om komplexitet som dök upp efter avsnittet med Carson Gross, HTMX-skaparen, och jag kände att de var lite för kloka för mig, så jag har med mig en backup idag, och det är Patrik Svensson. Välkommen.
Tackar, tackar.
Vi kör. Anders, vad hade du på hjärtat?
Nu känner jag att jag överdriver mina visdom ganska rejält, men jag tror att det som slog mig, inte bara från kanske det samtalet om HTMX, men även ert samtal tidigare kring JavaScript och också det jag pratade med dig om .NET och Go för ett tag sedan, är någon känsla av att för typ 3, 4, 5 år sedan professionellt kände jag mig ganska säker på varför man använder abstraktioner och vad är komplexitet och hur undviker man det och vad är liksom ett bra sätt att designa på. Inte kanske specifikt, men mer generellt. Vilka principer är viktiga att uppehålla och vad ska man ha för mål och sådär. Hur ska man tänka och vilka ord är viktiga att prata om och så. Och nu känner jag mig liksom bara kontinuerligt mer och mer osäker på allting professionellt. HTMX är ett exempel på det. Inte för att jag är inte frontend fokuserad i utvecklingen, men det är ju ett exempel på att någon som varit med ganska länge har tröttnat på allt det som är nytt och bra och gör någonting som egentligen är gammalt fast lite mer raffinerat i liksom approachen. Och även Go är ju typ ett sånt språk. Att det är ju liksom som det som man ville att C skulle vara, fast med lite nyare features, kanske. Att det också finns någon slags tänkt lite äldre visdom i det där, i det enklare eller i det mindre abstrakta. Och samtidigt så har jag liksom någon motvikt sådär mentalt, att det är ganska bra med abstraktioner. Det är skönt att inte behöva sitta med en nål och peta saker på en hårddisk för att liksom programmera eller skriva assembler eller för att skriva C, som jag aldrig har gjort professionellt. Att slippa de bitarna i programmeringen. Så det är liksom, det är lite svårt att säga vad som är bäst. Och det måste man kunna göra, känner jag. Så att hoppas ni har svar på det. För jag känner mig väldigt vilsen i den uppenbara fyren som man hade förut. Att man ska, liksom, det ska vara abstrakt eller det ska vara designat C eller så. Både liksom i programkod och i bibliotekskod tycker jag är svårt att hitta rätt. Så en väldigt öppen fråga. Vad är bäst?
.NET. Tack för att du ville vara med i Kompilator.
Ja, det var kul. Bra, ja.
bra podcast.
Jag kan illustrera med ett exempel lite mer konkret faktiskt. Så får ni lite mer tänktid. Det här gjorde jag bara för några dagar sedan på jobbet. Det är ju i Go jag skriver det då, men som en sån sak som jag fick lite krupp av när jag lärde mig Go tidigt var hur sortering sköts. Det, liksom, det sköttes tidigare på ett väldigt bökigt sätt. Man skulle implementera ett interface för att göra det till en sortable type. Det, alltså om sorteringen är svårare än att det bara är en lista med inte, utan det ska vara liksom en strukt eller något mer komplext som ska sorteras. Det blev bättre med generics. Det kommer en generell liksom, slice array sort-funktion liksom, som man kan ta en funktion för att, alltså en funktion för att välja vad på en strukt ska sorteras efter och så vidare. Som en heter de order by och order by descending i link, link-lingo tror jag, va?
Ja.
Det finns, men den är ganska bökig att använda för att den returnerar, det man vill ha är en funktion som returnerar en den här minus ett, en noll eller plus ett för vilken sorteringsordning någonting är. Mellan två objekt, eller två värden då. Mm. Också en lite mer gammaldags stil. Det funkar bra att använda, men abstraktionen jag vill sortera i stigande ordning på tid kontra ska jag skicka tillbaka en etta, en nolla eller minus ett? För mig är liksom det alltid så där, måste tänka, vänta nu, minus ett betyder att objekt A kommer efter objekt B, eller är det tvärtom? Den typen av tankegångar, det går alltid att lista ut, men det blir gärna lite fel, så jag skrev en ännu mer förenklad variant själv, som är typ som order by descending, att man tar in en funktion som väljer ut bara vilken property på en strukt eller på ett element ska sorteras efter, helt enkelt. Jag skrev den, bara någon rad kod eller två, och bytte ut mot den funktionen i min kodbas och hittade ett fel direkt när jag gjorde det. För jag insåg att det här ska vara descending, det ska inte vara ascending. Och det är en abstraktion att man pratar om liksom det som man som i talat språk säger att sortera fallande på tid, sortera stigande på värde och si och så.
Mm.
Det är ju närmare liksom det abstrakta än det här sortera baserat på den här compare-funktionen som ger en etta, nolla eller ett minus ett tillbaka. Då kände jag att fan, det här med Go, jag vet inte. Nej, inte så illa. Men det var ändå någon slags insikt att den här lilla abstraktionen som är verkligen bara en två rader kod för mig att skriva gjorde att jag hittade en bugg direkt som var så uppenbar när jag väl använde en lite mer semantisk sorterings liksom, namngivning kan man ju kalla det.
Rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är så det funkar i .NET också om man inte använder de här link-metoderna. Det är ju liksom att implementera en comparer som returnerar minus 1, 0 och 1. Så det är ju samma. Men jag tror aldrig jag behövt implementera en sån. Det är liksom, det händer nästan inte. Jo, förlåt. Jag visste, på förra uppdraget, det var jätte så här XML-intensivt. Och då, ja, det är därför jag vet det, för att jag har implementerat en sån. Och det bröt flowet ganska rejält jämfört med att använda de inbyggda link order och order by. Order by och order by descending.
Jag tror att det generellt sett är ganska svårt att veta var man ska lägga en abstraktionsnivå någonstans. Om man tar det exemplet som Anders tog upp där, såklart liksom man vill ju ha den där abstraktionsnivån som du la till där. Alltså skicka in en, man har någon lambda med något, returnera något fält som ska sorteras på en viss strukt och sådär. Men samtidigt så här, som om man är i ett standardbibliotek så vill man nog ha möjligheten att liksom falla tillbaka på lite mer låg nivå. Så det är alltid så här en avvägning så här. Ska man tillhandahålla någonting som är jättehög nivå och kanske inte så lätt att liksom om man verkligen behöver falla ner på den lägre nivån. Eller ska man bara ta med liksom låg nivå funktionaliteten så här. Jag vet inte. Nu sa jag mycket utan att säga någonting egentligen, men men jag vet inte vad som liksom, det känns som att det är en konstform det där med att lägga abstraktionsnivåerna på rätt nivå.
Ja, jag håller absolut med om det. Och det känns som att i alla fall i min värld så de senaste åren så har ganska många börjat ändå se liksom nackdelarna med för abstrakt så här, objektorienterad design med många arvshierarkier och allt för mycket dependency injection och att saker är liksom för indirekta på olika sätt och att man har för liksom ett sånt här perfekt skulpterat slott som sen bara faller omkull och måste ändra på en sak för att du hade liksom gjort ett perfekt pussel man hade lagt i typerna eller i koden. Och det tycker jag ändå att man har börjat prata om på ett annat sätt, att det inte är liksom att det inte alltid är bäst att ha en basklass, för då är ju alla av den typen, vilket gör att man kan ha en ID, eller alltså den här typen av sån här dry, att dry alltid är bäst, eller sådana lite mer, som för mig var sånt som jag själv nog sa för ett par år sedan, eller garanterat sa för ett par år sedan, mer eller mindre i alla fall. Men som du säger då måste man hitta någon ny, men vad ska man ha för abstraktioner, eller vilken typ, eller vilken nivå är om inte bäst, så i alla fall ofta eftersträvansvärd eller ja, motiverad i många fall att ha. Och det är svårt. Jag tror att du har rätt, Patrik, om det här att man vill liksom ha den lite lägre nivån till handa också ibland. Och i Go-fallet så tror jag snarare att det är tvärtom, att Go liksom skrevs på ett sätt att det ska vara lite låg nivå ish, och att det är okej, okay, och att det är bättre det än att man har massa abstraktioner och att man blir Python istället ungefär. Utan att det är bättre att man får skriva sin egna sorteringsloop än att man ska hålla på med massa abstrakta funktioner hit och dit, eller abstrakta map och select och filter och så vidare. Och det kanske håller på att lite uppluckras i Go-världen, vilket är intressant tycker jag. Vi får väl se vad alla tycker om det till slut, men det är i alla fall en intressant, liksom, intressant skeende. Om så bara med generics, som ju absolut är en abstraktionsverktyg som man kan använda på många sätt, som inte gick förut. Men jag tror att det märks också att det pågår liksom någon slags konflikt i Go-världen där, mellan de som tycker det är kul med nytt, de som också vill ha union types, de som också vill ha massa olika funktioner som typ Rust har eller C-sharp har och så vidare, och de som absolut inte vill ha det. De tycker att det är perfekt från början, man behöver inte ha några nya grejer liksom, jag kan bara skriva min egen funktion istället. Och det är väl lite kanske en glidning från ett smalare systemfokuserat språk till ett mer sån här brett web-backend språk som det blir nu liksom.
Men det där känns lite som en kulturgrej med. Och nu är inte jag inne i Go-världen speciellt mycket, men jag tycker nästan att man börjar se i alla fall i .NET där jag befinner mig ganska mycket, en glidning där lite med. Att man har gått från, det har varit väldigt mycket fokus på link och allt där, och så nu med .NET 7 och 8 och allting så här performance inriktat så här, liksom man pratar om ref structs och memory slices och spans och liksom det där. Och jag vet inte om det kanske är en kulturgrej, tänker jag liksom.
Det är ju lite ironiskt, för det där är ju att som att de glider mer mot Go-tänket, att man måste tänka på hur mycket minne tar array in och så man ska spara på operationer i for-looparna och så vidare. Medan då Go får generics och får en slice.sort funktion till slut efter 10 år eller vad det är. Så det är ju intressant att det glider åt båda hållen där, och det kanske bara är att båda språken eller båda språkskaparna eller språk liksom ägarna så att säga, att Microsoft och Google ser vinningar åt olika håll. Att C-sharp ska bli ett Unity-språk mer och mer. Man ska kunna använda det för att skriva snabba appar och snabba spel. Och Go ska man kunna använda för att skriva backendar till JavaScript. Liksom.
Men rätta mig om jag felar, men Go har väl alltid haft ett fokus på minimalism och liksom att hålla saker så
absolut
lätt. Som man säger, hög nivå, men inte liksom... Det finns ett sätt att göra saker på.
Ja. Ja. Absolut. Och det är en sån sak som kommer upp. Ja, förlåt, kör på.
Nej, men så det kanske därför man ser motståndet som du berättade om innan, från de gamla rävarna som varit med från början och liksom, språket ska ju vara så här. Medans, jag vet inte, kanske lättare för .NET att ändra på sig. Okej, ska man hårdra det så här? C-sharp var egentligen bara från början ett... Microsoft Java. Och det är väl där liksom kulturen har liksom haft sin grund på många sätt. Liksom ett bättre Java liksom. Så vi har aldrig haft det där liksom med att som Go så här, liksom att man strävar efter någon form av minimalism. Och sen nu senare tid liksom när det har blivit viktigare med spel och vara effektiv, kunna köra på kanske olika typer av devices som inte så mycket minne och sådär, liksom att man börjat se att oh shit, vi behöver kunna det här också, så då har man så här lagt mycket fokus där, men att det kanske är svårare för Go som alltid haft liksom en slags
en ädel bajsnödighet, tycker jag, att det finns inte bara i Go, men att det liksom måste vara rent och snyggt och det måste vara äkta och sådär, det är absolut. Jag tycker alltid att, jag vet att idiomatic Go används ju inte bara om Go, men idiomatic Rust, idiomatic vad det nu är, uttrycket att det ska vara idiomatiskt. Det där tycker jag ofta är en sån här liten, ett slagträ som ofta liksom är bara, det ska vara som jag tycker, egentligen, säger man. Men titta, det står i ett långt post någon gång står att man ska göra så här, därför är det idiomatic att göra så.
Sen finns det saker som är, om man tänker på Rust, liksom, det finns ju saker i Rust som är idiomatiska av en anledning. Så liksom att gör så här så faller du inte i de här fällorna. Och så där. Jag märkte det när jag började med Rust att jag tog med mig väldigt mycket från objektorienterad programmering. Alltså i hur jag tänkte, hur jag la upp min kod och sådana saker. Och det blir svårt väldigt snabbt liksom, om man inte försöker göra, liksom, följa hur saker är tänkta att göras.
Nej, jag håller med. Och det är samma sak absolut i Go också. Om man kommer in från liksom, och ska skriva C-sharp eller Java i Go, så kommer man få det jättejobbigt och det kommer bli fult och svårhanterligt. Liksom, för språken är inte gjorda på samma sätt. De har inte samma har inte samma, vad heter man, heter på svenska, affordances, att det liksom inte bjuder in till samma typer av lösningar riktigt. Så det köper jag, idiom finns ju absolut i alla språk och liksom rätt sätt att tänka och använda dem på. Så det är inte det att det inte finns, det är kanske snarare att det är ofta, det är lätt att använda det som ett sånt här dussinargument, som att man säger att någonting är naturligt, det är idiomatiskt liksom.
Ja, nej, men jag tror jag förstår vad du menar. Mer liksom att mer att man vill sätta någon slags regler för hur ett språk ska fungera, fast det kanske inte nödvändigtvis behöver vara så. Utan mer att i vår lilla hörn här borta gör vi på det här sättet. Vågar inte göra på något annat sätt. För,
ja.
Ja.
Jag skulle vilja göra en distinktion på C-sharp-språket och liksom hur själva språket är uppbyggt och det lite mer luddiga, liksom det kulturella, hur man bygger applikationer. För där tycker jag att de har gått åt helt olika håll. Språket har ju bara blivit större och större, men jag upplever att sättet man bygger applikationer har blivit förenklat med tiden. Om man tittar på liksom hur .NET såg ut, ja, innan .NET Core egentligen, det var ju så här super enterprisigt. Då skulle man liksom slänga upp en webbapp så fick man typ 5-11 konfigurationsfiler och liksom startup-kod. Som, ja, de var tvungna att autogenereras, för det, liksom, det var ingen som skrev det där från scratch. Men sen kom det under typ tidigt 2010-tal, så fanns det ju den här alt.net-rörelsen som ville få in det här, mycket inspirerad av typ Node och Ruby on Rails. Och många av dem jobbar ju på Microsoft nu och liksom har influerat hur .net ser ut idag. Så om man tittar på det är väldigt lite arv till exempel i hur man förväntas bygga sina applikationer. Det känns som att man har gått från liksom vara allt åt alla till att man har liksom, nej men vi gör default caset som 90% av människorna kommer att använda. Vi gör det liksom så här superslimmat och så går det att utöka. Så det är min reflektion.
Jag minns, hette det Nancy FX hette det, va?
Mm.
Som var väl Sinatra-inspirerat från Ruby-världen, att det skulle vara liksom, titta, det är bara en konsol-app som har en webbapp i sig och det är bara en rad kod, så har en handler och så kan du bara returna en sträng och så är det bara en Hello World-hemsida liksom.
Mm.
Och det är ju typ så .NET Core ser ut idag, väl, om man vill göra det, så kan man göra den typen av väldigt enkla liksom grejer. Så du har nog helt rätt, jag har knappt tänkt på det, men det stämmer ju verkligen att det inte längre är en global asax.cs-fil som man kan liksom pilla i och webconfig och allt det där som man måste ha tidigare eller var tvungen att ha. Så det...
Tack för posttraumatiskt stresssyndrom. Jag håller med om det du säger, så här, det har blivit lättare. Och det faller ganska bra in i diskussionen om abstraktioner, gör det, för att de har lagt på en hel del abstraktioner i .NET Core. Ja, men det började ju i ASP.NET Core med host builders och allt det där liksom. Problemet som jag ser nu är att de här abstraktionerna börjar flytta in mer och mer i andra typer av applikationer. Att man nästan alltid behöver någon form av dependency injection för att sätta upp saker. Och jag vet inte. Jag är väldigt kluven till just dependency injection av många anledningar.
Jag kan berätta en detalj om Go, och det finns ju absolut det i container där också, men på tal om idiomatiskt så skulle jag absolut säga att det är ganska sällan jag ser folk rekommendera att använda dependency injection, alltså via ett ramverk i Go. Jag har inte själv gjort det. Då har jag ändå byggt liksom en ganska gedigen backend, och jag, man får göra lite new struct här och där och skicka in dem liksom, men det är inte mycket mer än det. Det jag har vunnit är ju att jag vet exakt vad alla beroenden är, för de sitter liksom ihopklistrade i en stor fil liksom.
Ja, om man får inte några runtime fel när någonting saknas eller...
Just det här assembly som inte kan hittas, begin and resolve, det är verkligen en sån sak som jag är glad att slippa från .NET-världen som det vanliga lämnaren i alla fall, att det var just reflection för ORMs och reflection för dependency injection container liksom, som inte kunde smälla, inte kan smälla längre i runtime. Slipper jag gärna.
Men jag är jättenyfiken, Patrik, vad gillar du inte med dependency injection? För jag gillar det, så jag är jättenyfiken på.
Mm.
Åh gud. Oj. Nej, jag skojar bara. Det som jag inte gillar med... det är just det som vi pratar om där. Dels kan du få rena runtime-fel när du startar en applikation. Men du kan också få runtime-fel när applikationen har kört ett tag. Till exempel via lifetime scopes. Mm. Till exempel någonting som är singleton kan inte liksom instansiera någonting som är en transient eller scoped. Alltså från olika lifetime scopes.
Mm.
Så om du till exempel är i behov av att resolva någonting, om du behöver någonting som är registrerat som transient i en singleton någonstans, så måste du ta in en service provider, så måste du skapa upp ett lokalt scope, så måste du resolva den därifrån. Och det finns fall alltså där du kan få runtime fel för att den inte kan resolva någonting när du resolver det så dynamiskt. Och jag vet inte, jag vill ha alla fel som liksom går att förhindra, vill jag liksom ha när jag kompilerar min app. Och de har väl försökt lösa det med så här Roslyn analyzers, alltså så här plugins till kompilatorn som analyserar själva AST:et. Så man har skrivit massa analyzers för olika saker lagare med tuggummi nästan.
Jag har faktiskt aldrig sprungit på det, men jag utvecklar bara corporate-appar där typ sånt inte händer. De är inte så jätteavancerade. Det är typ webb-UIN. De bara funkar. Det jag gillar med dependency injection är att för min del är det mycket enklare att resonera om koden dels så vet jag liksom hur beroendena flödar. Jag tycker det är mycket enklare att skriva tester när man har dependency injection. Jag vet inte, det klickar med mig. Det är sätt att skriva. Och jag har liksom inte gått på någon mina än. Så jag är kanske lyckligt ovetandes om baksidorna.
Det är okej, Bartek. Det är okej. Nej, men det är inget fel med det så. Alltså det fyller en funktion. Alltså.
Mm. Det är ju väldigt tight integrerat med .NET som det är nu.
Det hade varit väldigt mycket mer konfiguration. Så det hade varit mycket mer som man har varit tvungen att skapa själv. Eller liksom instansiera själv.
Mm.
Och liksom passa rätt saker till konstruktorer och sådana saker. Och i .NET är så fruktansvärt mycket grejer. Så där hjälper ju garanterat. Men det har ju de baksidorna som jag nämnde där.
Mm.
Att registrerar någonting fel eller om du registrerar någonting med fel lifetime. Ja, då kan man få problem. Och ännu värre är ju de dependency injection-ramverken som man har någon slags... Det ser man också ganska ofta i enterprise-miljön. Där det är någon slags XML-konfiguration över hur saker konfigureras. Och det är ju fruktansvärt, om du frågar mig.
Men det har inte jag sett, i alla fall med .NET Core. Jag minns att det var så med .NET Framework, men...
Ja, och absolut. Det var absolut vanligare förut. Men det finns ju du kan ju fortfarande dra in vilket dependency injection ramverk du vill. Det finns ju adaptrar till deras. Så då får man det sämsta av båda världarna.
Så man kan ha XML-config som man verkligen vill fortfarande. Det är ändå det viktigaste att veta.
Ja, men om du drar in ett dependency injection ramverk som har XML-config, ja, så kan du fortfarande använda, om de har en adapter för den Microsoft Extensions dependency injection ramverket.
Annars kan man alltid använda en Hibernate också om man vill ha XML-config, ja, på WM-lagret. Ja. Så finns det också.
Men det låter som att man har åkt till Biltema och köpt en tigersåg och till Buttricks köpt en jättestor boxningshandska sen klagar för att den boxar en i ansiktet.
Ja. Ja. Nej, men jag minns det som att i alla fall de kodbaserna jag var i, liksom de sista mina sista jobb innan jag började skriva Go, så var det som att använda new är liksom en codesmäll. Man får inte newa upp någonting, för då är det en codesmäll. För då är det liksom en då är det ett konkret dependency någonstans som kommer förstöra allting till slut. Om man ska ändra på allting någon gång, vilket man ju aldrig gör. Nu rantar jag lite, hör jag direkt i min röst. Men det är liksom det är väl lite den aspekten som jag tyckte var lite för dogmatisk ibland. Kanske speciellt när det inte är en webbapp, utan det är typ så här, du måste ha din dependency injection i din konsolapp, för att annars tänker du ska byta output eller någonting. Ja, det är så jag minns det i alla fall. Men,
låt mig gissa, var det en ställe där man pratade väldigt mycket om best practices?
Det var det. Det gör man väl överallt. Nej, men det är absolut. Och det var, men jag ska ju säga att jag var ju själv absolut en del i den typen av resonemang och åsikter. Som sagt, jag känner inte att jag skäms, men att man, jag tänker alltid att man vill aldrig vara en sån här expert beginner. Men man har alltid varit det bakåt tiden, när man kollar idag, inser jag. Och så kommer jag känna att jag är nog det nu också, enligt framtidens standard. Så det är liksom kört. Det är bara sättet att säga att jag vet inte längre.
Men är inte det en rit man går igenom? Alltså att man måste liksom ha fått vissa smällar, liksom att man...
Jo, så är det.
Och sen inser man så här att jag kanske inte skulle varit så dogmatisk om den där saken. Och så skäms man lite, men man har lärt sig någonting.
Ja. Jo, någonting har man lärt sig. Ja, det är en sån sak som jag bär med mig mentalt. En sån här komma på, jag ska somna grej, liksom, som jag minns. Är att jag någon gång har förfäktat att man måste, eller inte måste, man borde. Det är bättre att liksom ha små metoder med tydliga namn. Istället för att bara ha en lång funktion som gör allting. Så måste man liksom ha så här semantiska metoder som, liksom, som man kan bara läsa som en text ungefär. Det tycker jag är idiotiskt numera. Inte idiotiskt, men ofta mindre bra i alla fall. Men det var ju absolut företag, minns jag. Som ett sätt att skapa liksom just en semantisk abstraktion över alla de här ifarna och allt det där. Så till och med att ifar liksom kändes lite som en codesmäll. Så jag tror att Go är mitt straff, liksom, för nu är det if-språket deluxe. Det är bara ifar.
Nej, du kan inte ha en if-sats här. Du måste ha strategy pattern.
Precis. En switch är väl möjligen okej. Okay. En helst skulle bara vara liksom en dictionary som hämtar ut någonting baserat på en typ och exekverar. Ja. Skönt att bli gammal. Eller äldre i alla fall.
Apropå långa metodnamn. Är det någon av er som faktiskt har läst Clean Code?
Länge sedan.
Vänta nu, det är den tjocka av Bob Martin, va?
Inte Clean Coder utan Clean Code.
Ja, jag har inte läst hela. Jag har absolut läst den, men kanske 100 sidor eller någonting.
Frågan om jag tror jag har den här någonstans.
Den är så fruktansvärt dåligt typsatt. Ja. Så att liksom, koden, och det säger kanske en del av den typen av kod, är att liksom, koden får inte plats i bredd på en A4. Men jag upplevde den som helt oläsbar. Och det har kommit väldigt mycket kritik mot den boken. Så jag känner inte att jag har missat något.
Genom det är inte värt en hot take airhorn, kanske. Riktigt.
Så säger jag det.
Ja, varför sa jag det? Ja.
Det enda som är värre än boken är nog författaren.
Ja, det jag minns bäst av typsättningen i boken är att det ibland är typ ett exempel. Så är det så här, kolla på här koden, så är det kolon och så en ny rad med kodformatering. Så är det typ så här, open curly brace, line break, tab, open curly brace, och sen byter man sida. Fortsätter, open curly brace. Liksom bara, varför? Ja. Men som sagt, kanske inte är världens mest kontroversiella åsikt att den boken är lite gammal. Och även han.
Ja, vi kanske går vidare innan vi överutnyttjar hot take airhornet. Ja. Vad är kontentan av det som vi har sagt hittills? Saker förändras.
Ja, jag tycker det som för mig, jag kan säga det som jag ändå har accepterat senaste kanske halvåret. När man börjar använda Go, det måste liksom bli ett Stockholm-syndrom, att man måste tycka att det är bra att skriva ifar igen eller forloopar, att liksom är det så det ska vara. Men sen kommer man ju tillbaka till någon slags verklighet där det kanske inte alltid är så skönt att skriva massa ifar och långa funktioner som bara är liksom, gammal ful kod. Och där har jag ändå accepterat någon slags insikt om att det finns saker jag verkligen saknar med C-sharp eller andra språk som inte finns i Go. Och det är någon slags uttrycksfullhet och att tillåta vissa abstraktioner. Som det här med order by-grejen jag skrev, som ändå är så liten sak att skriva. Sånt gick inte att skriva förut. Eller att det gick ju, men det gick inte att skriva på ett enkelt sätt innan generics i Go. Och nu finns det ändå stöd för den typen av kod. Det är fortfarande ganska så här, det är inte världens mest ergonomiska liksom, språk för det, men det går ändå att göra det och ändå att använda sådana sätt att resonera kring ja, en abstraktion. Samtidigt vill jag ju inte tillbaka till liksom, jag vet inte, det som för mig var liksom den maximala .NET-lösningarna på allting, eller är det den sämre sidan av .NET, där det var väldigt mycket just abstraktioner och arv. Så ja, någonstans mitt emellan kanske det finns någonting som kanske är värdefullt att ta fasta på.
Så jag har en hot take som vi kan avrunda med. Jag tyckte faktiskt om att skriva JavaScript när det begav sig för 10 år sedan. Jag tyckte verkligen om hur själva språket, hur litet det var och liksom hur det bara det fanns bara funktioner som man liksom skickade runt som speciellt i kombination med Lambda. Sen så att liksom ekosystemet runt om är en dumpster fire är en annan sak. Men själva språket, för att göra små saker så tyckte jag verkligen om JavaScript. Så, har jag sagt det.
Mm. Och det är okej, Bartek.
Ja, det är okej det också. Det jag minns med kärlek från den tiden är ju faktiskt CoffeeScript. Som var liksom bara funktioner som jag skrev, fast ännu mindre syntax. Så det var väldigt liksom kompakt och mysigt där, som jag minns det i alla fall. Men TypeScript tycker jag är det motsatta mot det du beskriver idag, just för att det är så pass rejält typsystem och som används också på ett ganska frisinnigt sätt, tycker jag ofta, TypeScript. Så det är intressant att det liksom utvecklas till att vara ett väldigt typfokuserat abstrakt språk, vad gäller typerna i alla fall.
Jag såg något Hacker News, jag läste inte artikeln eftersom det är Hacker News såklart, men att TypeScript ska börja användas som ett lågnivås språk.
Det var den här TypeScript is okay for compilers, eller var det?
Ja.
Ja, det var, jag tror att det mer var typ exempel, titta det går faktiskt.
Ja, det går faktiskt, okej.
Okay. Ja. Mm. Men jag läste på halva artikeln, så jag är fortfarande inte... Någon kanske har läst allt och kan förklara slutpläderingen också.
Men för att knyta in lite på abstraktioner och JavaScript och allt det där. Jag måste säga HTMX, that's the shit.
JavaScript, CoffeeScript, TypeScript. Jag känner att vi får runda av innan vi börjar prata om React. Anders och Patrik, tack så jättemycket för att ni ville vara med i detta avsnitt av Kompilator som är starten på höst.
Tack själva för tiden.
Tack.